Så, nu är vi tillbaka igen. Och vi ska börja med ett ord av bön. Och sedan ska vi slå upp Lukas 9. Och verserna 57-62. Herre, vi tackar dig den här morgonen. Vi tackar dig, Jesus, för en härlig dag. En gåva som du har givit oss. Herre, vi ber för söndagsskolan. De som är väg där. Herre, är det många som reser, det är många som är sjuka, det är många som jobbar, det är många som inte är här av olika skäl. Och vi ber, Jesus, för var och en av dem, att de skulle känna att vi ber för dem. Välsigna vår tid tillsammans i ordet nu, Jesus. Amen. Så Lukas 9 kapitel, och med början i vers 57 och vers 62. Nej, vers 57-62. Medan de vandrade vägen fram sade någon till honom: jag vill följa dig vart du än går. Jesus svarade honom: rävarna har lyor och himmelens fåglar har bon, men människosonen har inget att vila huvudet mot. Till en annan sade han: följ mig. Mannen svarade: herre, låt mig först gå och begrava min far. Jesus sade till honom: låt de döda begrava sina döda, men går du och predika Guds rike. En annan sade: jag vill följa dig, herre, men låt mig först ta farväl av min familj. Jesus svarade: ingen som ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike. Jag tänkte lite grann på de här tankarna som naturligtvis träffade mig väldigt mycket, som Pastor Peter delade igår. Och han sa just det här om hur vi kanske inte bara i livets slutskede, jag hoppas jag inte är där ännu, även då jag skulle kunna vara det naturligtvis, vi vet aldrig vår riktiga ålder så att säga, men vi stannar alltid upp vid olika tillfällen i livet och tänker liksom: vad har vi gjort, vad har vi åstadkommit? Vi värderar eller utvärderar och tänk om jag hade gjort si eller så istället, och tänk om jag hade fattat det här beslutet, eller tänk om jag hade låtit bli att göra det här. Vad hade mitt liv varit då? Och just det här att han talade om tron, hur den i Hebreerbrevet liksom att se på era ledares liv, att hur de slutade sitt liv i bemärkelsen att vi har ett exempel. Vi har ett exempel. Och det är så viktigt att ha de här exemplen, därför att vi blir så lätt missmodiga i vår vandring. Och jag tänkte lite på hur vi talade om för några månader sedan här om gåvorna. Hur vi alla har fått gåvor av Gud. Talanger. Och den här världen är full av talang. Det finns ju såna här talangjakter. Det finns talangshower. Det finns program där man försöker att fiska fram människor som har talang på olika områden. Och det är helt otroligt när man liksom ser. Jag älskar att observera församlingen. Jag älskar att observera människor. Och se vilka talanger människor har. Och inom musiken, inom sången, inom idrott, inom tekniska uppfinningar, social förmåga, konst, hantverk. Människor tränar, är disciplinerade, blir bra på någonting, vinner tävlingar, blir berömda, tjänar pengar i vissa fall. Och det är talang. Men det finns ingenting som är så underbart som att se när en människa tar sina talanger och sina gåvor och lägger dem på Guds altare och är tillgänglig för Guds plan, för Guds syfte med ens liv. Därför att så mycket av det som vi har tagit emot, det är bara någonting som vi egentligen har fått av Gud. Jag menar, jag vet inte, jag tycker liksom alla de här kändisar, kungligheter, rika och berömda idrottsmänniskor och allting, och liksom de har sina solglasögon och de tror att de är någonting. Men liksom, hallå, de är ingenting. Liksom jag satt igår, jag vill inte nämna personens namn, på tunnelbanan mitt emot en kändis liksom. Jag låtsades inte, jag råkade känna igen dem då, för jag brukar inte ens känna igen dem. Jag satt, de såg bedrövliga ut liksom, så missmodig och eländig. Jag tänkte liksom, du ska vara berömd och vara på tv och allting, och du sitter där som en eländig. Och jag dömer inte personer, men jag bara tänker liksom att lite, åh, liksom, titta vad snygga de är och vilka kläder de har och allt vad det kan vara liksom. Men man bara såg liksom här sorgsenheten i ögonen och så vidare. Att det är inte, det finns ingenting där. Det finns ingenting att vinna i den här världen, även då vi tror det. Och, men det är underbart att se när människor ställer sina liv till förfogande för Gud. Och det är så lätt för oss att jämföra. Vi älskar att jämföra oss och vi säger att, jo men Gud kan ju inte använda mig, därför att jag har inte den och den gåvan, jag har inte den och den talangen eller förmågan. Och sen jämför jag mig med någon annan som jag tycker har den förmågan och säger att om jag bara var som han eller hon. Men faktum är att Gud gör inga misstag. Jag älskar vad aposteln Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 15:10. Han säger att jag är vad jag är på grund av Guds nåd. Han var begåvad. Han var utbildad. Han var kunnig. Han talade många olika språk. Han hade en otrolig teologisk utbildning. Han hade mycket sådana här grejer. Men han sa, i jämförelse med det jag vet nu, det vill säga kunskapen om Guds nåd, så räknar jag allt det andra bara som dynga, liksom avskräde, ingenting. Och det är en fantastisk tanke att tänka på att Gud har för det första gett oss allt det vi behöver för att förhärliga honom i vår vandring. Gud har gett oss allting vi behöver för att bli tillfredsställda, att ha frid med honom i det vi gör här i livet. Men han har också gett oss allting som vi behöver för att få en full belöning. Därför att när Gud en gång kommer att belöna oss, eller belönar oss, gör han ju också i den här tiden i form av olika välsignelser för vår lydnad till hans kallelse och så vidare. Men de himmelska belöningarna, de eviga belöningarna, de är inte baserade på hur talangfulla vi är. Så här, du hade ingen sångröst, du får ingen belöning. Eller du hade inte det och det liksom, så att du får ingen belöning. Utan vad är det vi blir belönade baserat på? Jo, vår tillgänglighet, vårt hjärta. Och jag tänkte just på detta med att inte kasta bort våra liv. Att inte kasta bort våra liv är titeln för budskapet. Och för er som brukar vara med på måndagar och annars också på själavinningen, så har vi traktat. Och det finns ett traktat som heter Sen då? Alltså, vad händer sen? Vad är nästa steg? Och det är en man som står på tunnelbanan, han håller i, han står och pratar med henne, och så har han ett stort leende på läpparna. Och en man frågar honom, ja, vad har du varit? Ja, jag har varit och hämtat ut mitt betyg från, han har gått en kvällskurs. Och han är väldigt stolt och glad över det här. Vilket naturligtvis inte är någonting fel. Och sen säger han, jaha, och sen då? Ja, nu kommer jag få en bättre position eller ställning på mitt jobb. Ja, okej, okay. Och sen då? Ja, så går det vidare. Ja, så liksom tjänar jag mera pengar och lägger undan lite pengar så att när jag tar pension så kan jag resa världen runt. Jaha, okej. Okay. Ja, sen då? Ja, sen sitter jag i gungstolen och har det bra med barnbarnen och liksom njuter av vad jag har åstadkommit i det här livet. Och ja, sen då? Och han frågar den här frågan hela tiden. Sen då, sen då, sen då. Och till slut så kommer han på då att det oundvikliga måste hända, han dör. Ja, jag anser att jag antar att jag dör och sen kommer massa människor till min begravning och pratar om vilken fin människa jag var. Och då säger han, sen då? Och då, vadå sen då? Och han bara blir galen, så arg liksom, och säger, vadå sen då? Just det. Men har vi ställt den frågan? Vi kan ställa den frågan så många gånger. Men sen då? Vad händer när vi dör? Många människor vill inte lyssna på det örat, som det heter. Man vill inte lyssna. Man vill inte ställa de frågor som man egentligen måste ställa. Och jag tänker på hur den här världen snurrar fortare och fortare. Det är helt otroligt det informationsflöde som vi har. Hur snabbt saker och ting förändras. Trender, mode, olika grejer. Det är helt omöjligt att hålla reda på allting. Och i veckan så var jag inne i Stockholms centrum och klockan var 11. Det var en helt vanlig vardag. Det var ingen helgdag. Det var en helt vanlig vardag. Och det var fullt med människor på tunnelbanan. Det var fullt med människor på bussarna. Det var fullt med människor överallt. Och jag tänkte liksom, vilken energi och vilket flöde av liv. Och jag tänkte liksom, vad gör människor? Och kvinnorna, de försöker att se snygga ut och liksom locka männen liksom så här. Och männen liksom, de bara gapar och skriker och skryter liksom. Och liksom stor jag är då. Och jag tänkte liksom, vilket slöseri. Vilket slöseri. Liksom bara ungdomlig energi. Eller inte bara ungdomar. Det är medelålder, så jag var ju inte. Men jag tänker liksom att det är så underbart att se när en människa tar tag i sitt liv i bemärkelsen och säger att jag är inte bara här av en slump. Jag är inte bara här för att roa mig själv i ett världsligt maner. Utan jag är verkligen här för att Gud har satt mig här. Det finns en anledning till varför Gud har lämnat kvar oss i den här världen. Om det bara var för att vi skulle vara med honom frälsta. Okej, okay, okay, så fort vi blir frälsta. Bara, liksom, ett personligt uppryckande. Men han lämnar kvar oss här av en anledning. Han har ett jobb som ska göras. Och vi är en viktig del av den. Det står faktiskt i 1 Korinthierbrevet 3:9 att vi är Guds, eller 10 kanske det, 3:9-10, att vi är Guds medarbetare. Jag tycker det är så starkt att vara Guds medarbetare. Han har kallat oss att vara med honom. Och ibland så pratar vi kanske med någon person och vill uppmuntra dem i planen. Vi vill uppmuntra dem i syftet med deras liv. Vi vill uppmuntra dem angående den utrustning som Gud har för människors liv. Och jag tycker det är så fantastiskt att det spelar ingen roll om det är en ung eller en gammal eller mitt emellan människa. Att kunna uppmuntra någon att Gud har en sån underbar plan. Och jag tänkte på de här skriftställena, eller skriftstället vi läste här i Lukas 9. Med början i 57. Det står så här. Eller det är tre saker vi ska titta på här. Och det är för det första beundransvärda ambitioner, en bister verklighet och bedrövliga ursäkter. I vers 57 så ser vi hur då vi har de här beundransvärda ambitionerna. Medan de vandrade vägen fram sa det någon till honom, jag vill följa dig vart du än går. Har vi träffat på den typen av personer? Liksom, absolut. Jag är så redo. Liksom, Jesus. Petrus exempelvis. Jesus, jag kommer att följa dig vart du än går. Även om det innebär att jag kommer att dö på kuppen. Inga problem. Jag gör det gärna för din skull. Men sen vet vi att det inte blev riktigt så. Och många av oss har varit där. Vi har sagt inför Gud, här är jag, jag är tillgänglig, jag är redo, jag ska leva för dig Gud, jag ska vara radikal. Men efter en tid så ser vi att saker och ting händer i våra liv. Vi möter en bister verklighet. Och här vi ser vi i vers 58 säger Jesus, Jesus svarar honom: rävarna har lyor, himmelens fåglar har bon, men människosonerna har inget att vila huvudet mot. Okej, okay. Så helt plötsligt säger han att ja, det kanske inte alltid är så lätt att följa mig. Du får vara beredd på att du kanske inte ens har någon plats att bo. Du kanske inte har någonting av vad det här livet normalt sett brukar erbjuda oss. Och ni vet hur det blir. Då stannar vi ofta upp liksom. Kliar oss i huvudet. Är det verkligen värt det? Vi möter en bister verklighet. Jag kommer ihåg en person som ville följa Gud. Och gjorde också så. Han var ganska radikal i sitt liv. Men det var vissa saker som den här personen ville ha. Och jag tror att vi skulle kunna säga allihopa att vi har varit i den båten. Det är vissa saker som vi vill ha i livet. Men när vi börjar att följa hans plan. Vi säger, ja, jag ska följa dig vart du än går. Så kommer den bistra verkligheten. Och vi märker att det kanske inte alltid blir så som vi har tänkt oss. Och jag kommer ihåg den här personen sa, jag vill inte ha det här. Jag går vidare min egen väg. Och det var en person som med tårar i sina ögon sa, men varför gör du så? Varför? Du kunde få både och. Han menade i bemärkelsen att du kan följa Gud. Och Gud kommer att välsigna dig. Det är bara liksom att vår utvärdering av livet är så annorlunda än den Gud har. Vi tänker att ska du välsigna mig Gud, ja då kan jag ge dig några tips. Det är det här jag vill ha. Liksom, här har du önskelistan. Men Gud säger, nej, min välsignelse fungerar inte så. Jag vet vad du verkligen behöver. Inte vad du tror att du behöver. Och det är en världsvid skillnad mellan de två begreppen. Och det är det, den utgångspunkten som Gud arbetar med. Att han vet vad vi verkligen behöver. Han är inte intresserad av att välsigna våra kötsliga ambitioner. Jag är ledsen om jag behöver säga det, men det är verkligen så. Liksom, du har ju ett bra liv med allting liksom. Ska du inte ta emot Jesus också så att liksom, du får liksom, kronan på verket liksom, och det blir ännu bättre. Men många gånger när vi tar emot Jesus så märker vi att saker blir inte så som vi har tänkt oss. Saker börjar hända. Gud plockar bort saker från vårt liv. Gud prövar oss. Gud gör det så länge. Hur var det nu med det där löftet? Jag ska följa dig vart du än går. Men Jesus sa, är det verkligen det du vill? Och sen ser vi hur de börjar med sina bedrövliga ursäkter. Och en man säger här, ja, låt mig först gå och begrava min far. Och Jesus är ganska tuff med honom och säger, låt de döda begrava sina döda. Men går du och predika Guds rike? Men han säger inte att om du är kristen så ska du inte gå på dina föräldrars begravning. Eller om du är kristen så ska du liksom inte bry dig om familjen. Det är inte det han säger, vi vet det. För på andra ställen så säger han, hedra din fader och din moder på det att det må gå dig väl. Och du ska länge leva på jorden. Så det vet vi, att om det var så skulle Guds ord motsäga sig självt. Och det gör det inte. Men vad han säger det är att den här världen har en speciell gång. Saker och ting går. Och du kan inte göra någonting åt det. Människor föds och människor dör. Människor lever sina liv. Och de bygger upp sina små imperier. Om man uttrycker sig på det sättet. Man gör sina grejer. Men det blir inte så mycket av det. Och han säger, människor kommer och går. Men det jag har att erbjuda dig, det är så mycket mer. Det är någonting som är evigt. Det är någonting som är bestående. Det är någonting som börjar här, men det slutar inte här. Och det är det han säger till honom. Och sen har han en annan person här som säger till honom i vers 61. Han vill följa honom, men först ska han ta farväl av sin familj. Och då tänker vi, ha, så om jag ska göra någonting för Guds rike, åka på en missionsresa eller någon vad det nu kan vara, så ska jag absolut inte säga hej då till mamma och pappa eller till några släktingar liksom. Okej. Nej, det är inte det han säger, men han säger att det finns en högre verklighet. Det finns en annan realitet. Och han menar att om vi är sentimentala med det som finns i det här livet, då kommer vi aldrig någonstans med vår kallelse. Vi kommer alltid att gå tillbaks en gång till. Hej då mamma och pappa. Nu ska jag tjäna Gud. Hej då mamma och pappa. Och det behöver inte vara mamma och pappa. Det kan vara vem som helst. Det kan vara vad som helst. Men vi kommer ingenstans. Det är de här banden som binder oss ständigt till den här världen. Och han säger att om någon har satt plogen i marken på det här sättet, så ska vi inte se oss om. Med andra ord, om jag har börjat vandra med Herren, så ser jag inte bakåt. Därför att om jag ser bakåt, då blir jag sentimental. Och blir jag sentimental, då kommer jag alltid att gå tillbaka. Därför att köttet, vårt kött, är alltid sentimentalt. Vi är alltid liksom, jag skulle gjort det beslutet istället för det. Jag skulle gjort någonting eller avstått från någonting. Vi kommer alltid tillbaka till det. Men han säger, gör inte det. Tänk hur många gånger som vi kanske har velat sluta vår vandring med Gud. Vi säger liksom att orkar inte det här. Liksom. Varför? Det är bara för jobbigt. Och vi kommer på olika ursäkter för att vi ska göra det ena med det andra. Men Guds ord säger att ingen frestelse är så stor att Guds utrustning inte kan matcha den. I första Korinthierbrevet 10:13, 12:13. Vi tror alltid att vår situation är så speciell. Och den är speciell. Men den är inte så speciell att Gud inte har kontroll över den. Det har aldrig existerat en människa i någon tidsålder som Gud inte har haft kontroll över. Och allt är från Gud. Vår kallelse handlar egentligen bara om att ge tillbaks det som Gud redan har gett oss. Och varför skulle jag inte göra det? Och tänker på hur vi lever i en tid som är väldigt speciell. Är det den sista tiden? Ja, kanske. Vi vet inte exakt. Men det är väldigt lätt för oss kristna att bli isolerade. Vi säger liksom, vi orkar inte med den här tiden. Människor är så jobbiga. Man orkar inte med att se synden runt omkring oss. Vi blir överväldigade av den utveckling som är. Människors attityder, inställningar, allting. Och det är väldigt lätt att säga, okej. Jag går i kloster, bokstavligen eller bildligt. Och jag håller mig borta från den här världen, jag orkar inte med det. Eller så försöker vi på något sätt att förändra den här världen i det naturliga. Jag fick en fråga, jag blev intervjuad av en kristen tidning, och jag fick en fråga att, tycker du det är rätt att engagera dig politiskt? Och jag svarade inte ja eller nej i den bemärkelsen att det skulle vara något fel med det, men jag sa bara liksom att jag tror att det finns en högre väg. Därför att det kan vara en fälla ibland. Det finns människor som har valt den vägen. Och jag tror att Gud kan kalla människor att gå in i ett politiskt sammanhang. Eller i någonting i den här världen. För att förändra en situation. Så missförstår man inte. Men jag tror också ibland att det kan vara en fälla för oss. Att vi går in i någonting där vi tror att vi kan förändra någonting. Rent mänskligt. Men den här världen har sin bana. Den här världen är på väg åt ett visst håll. Och vi måste ställa oss den här frågan. Var kan jag göra mest nytta? Var kan jag... Och vi tror att Guds vilja för våra liv är inte att förändra den här världen politiskt. Varken åt höger eller vänster. Eller något annat håll. På 90-talet så var det två bröder som var affärsmän. Och de skrev en artikel som faktiskt blev ganska välspridd. Och de skrev att vägen ut ur krisen går inte åt höger eller vänster. Den går uppåt.
Sen skrev de faktiskt en bok också.
Men en väldigt intressant tankegång. Att det finns en högre väg. Och jag tror det är viktigt för oss som lever i den här tiden. Att tänka rätt. Att ha vishet från ovan. Och vi får inte den visheten i den här världen. Vi får inte den visheten i den här världen. Vi får det inte genom att titta på tv och läsa tidningarna. Och konsultera det som finns i den här världen. Vi får det genom den här boken. Ingen annanstans finns det en vishet som är ovanifrån. Det finns en vishet som är i den här världen. Och den kan ibland tyckas vara väldigt lockande. Men det är ingen sann vishet. Och den leder aldrig till Gud. Den leder aldrig till en tillfredsställelse. Den leder egentligen bara till att vi på något sätt bättre anpassar oss i den här världen. Men vad har Gud sagt om den här världen? Att den här världen är dömd. Det är inte frågan om den här världen kommer att bli dömd. Det är bara en fråga om när. Vi vet det. Och jag uppmuntrar inte människor att bli passiva. Om jag är en ung människa och jag studerar, gör det med hela ert hjärta. Om jag har ett jobb och ett yrke och jobbar med någonting, gör det av hela ert hjärta. Allt det ni gör det av hela ert hjärta. Och lev så som om Jesus på ett sätt inte skulle komma tillbaks i min egen generation. I bemärkelsen att jag planerar. Men lev också som om han skulle komma imorgon eller idag. I bemärkelsen att vi är redo. Vi har en förväntan. Och någon säger, men det är ju två olika saker. Det är ju varandras motsatser. Antingen väntar jag på honom idag. Eller så har jag ingen förväntan. Men det är det faktiskt inte. Därför att vårt liv är Zoe-livet. Det är det eviga livet. Det har redan börjat i våra hjärtan. Det vi gör nu, det har alltid en evig betydelse. För människor som försöker att vinna någonting i den här världen, så börjar livet nu, men det slutar också här. Det varar bara en kort tid. Sen är det slut. Och så den här mannen i det här traktatet, han säger liksom, ja, sen kommer väl människor till min begravning och talar väl om mig och säger vilken fin människa jag var och hur mycket jag åstadkom i det här livet. Men för oss, det här är liksom bara, det är bara uppvärmning. Därför att allting som vi investerar i här, det är någonting vi kommer att kunna ha med oss i evigheten. Och jag tycker det är en helt fantastisk tanke att investera i Guds ord är någonting som kommer att vara med mig i all evighet. Och det är fantastiskt. Det är därför vi älskar Guds ord, att ta till oss det. Och fanns en man som heter Chuck Colson som var rådgivare åt Richard Nixon under Watergate-skandalen. Så han hamnade faktiskt i fängelse. Och han blev frälst i fängelset och startade själv någonting som hette International Prison Fellowship Ministry. Som är ganska känt och han har skrivit ett antal böcker. Han dog här för någon månad sedan. Han var en bit över 80. Och han skrev en bok som jag bara delvis har läst. Men den är väldigt tjock nämligen. och den heter Hur ska vi då leva? Och liksom, det är så underbart att se hur en man som var kanske så framgångsrik som man bara kan bli. En av de topprådgivarna åt den amerikanska presidenten. Men han levde bara för det som finns i den här världen. Det var liksom, han sa till och med vid ett tillfälle att han var beredd att ge sitt liv för det han trodde på. Nämligen det budskap som presidenten stod för och så vidare. Och han blev involverad i den här skandalen. Men Gud satte honom åt sidan. Och han satt i fängelse. Och det var där som han fann Gud. Och är inte det intressant liksom hur Gud ibland tar oss och avskiljer oss under en tid. Liksom livet verkar bra, allting går framåt. Och sedan helt plötsligt så tar Gud oss lite åt sidan. Och vi går igenom någonting. Och det är just i den här perioden som vi börjar tänka. Det är just i den här perioden som vi börjar att förstå vissa saker. Och de här tiderna, de är så värdefulla. De är så oerhört värdefulla. Och vi ska inte slarva bort dem, så att säga, eller slösa bort dem. För det är så lätt att slösa bort det som Gud gör. Vi tänker att just det jag håller på med nu, det är ju inget viktigt. Vänta bara tills nästa kapitel i mitt liv. Då ska jag verkligen leva. Men Gud säger att också den här perioden har ett värde. Just nu går du igenom någonting som kanske i dina naturliga ögon inte är så bra eller så viktigt. Men jag verkar. En förberedelse. Det finns ingenting som vi inte går igenom just nu som inte Gud har med i tankarna, i beräkningen för vad som är hans ultimata plan. Jag tycker det är helt fantastiskt att tänka i de banorna. Och Chuck Colson, han var en intellektuell man, en tänkare. Och det är så underbart att se hur han förändras. Han berättar om sitt liv och hur han förändras hela tiden på det här sättet. Och drar den här slutsatsen att vad är egentligen det här livet värt utan Gud? Ingenting. Ingenting, ingenting. Det är liksom hela hans poäng. Och om vi inte lär oss att tänka med Gud, då spelar det ingen roll hur mycket vi har vunnit i det här livet. Det spelar ingen roll vad vi har åstadkommit. Det har ingen betydelse. Men med Gud har allt betydelse. Och då såg han också tillbaks på sitt liv och såg att allt det som hade hänt var för hans skull. Och allt det som hände, inklusive fängslandet, var någonting som var oerhört värdefullt. Därför att allt samverkade till det bästa för honom. Och precis som det gör för oss alla i Romarbrevet 8:28. Och jag tänker ibland på liksom, hur vet vi om, eller hur vet vi egentligen någonting om det här livet? Ibland så har människor den här rädslan. Jag tänker, men tänk om den här jorden kolliderar med en meteorit. Då tar det slut. Ja, men det är inte så farligt egentligen. Den enda skillnaden är att det tar slut lite tidigare. Om jag då lever och får uppleva det, det är enda skillnaden. Det är inte frågan om när vi dör. Det är bara frågan om hur vi dör. Det är inte frågan om att vi dör, utan bara när och hur. Så om det är en meteorit eller någonting annat. Men jag tänker just på det här liksom, hur viktigt det är att förstå att vi förstår inte den här världen. Och vi är verkligen offer i den här världen på det sättet att jag sa det frun uppe på alltihop också. Men wow. Men jag tänker på en tanke. Bibeln har en tanke. Jag fluxuera, finns det något ord som heter så, fram och tillbaks mellan olika tankar här, men Bibeln talar om att vi är Jesu Kristi slavar. Det är ganska starkt ord. Det står inte att vi är tjänare egentligen, för en tjänare har en fri vilja. En slav har ingen egen vilja i den bemärkelsen. Och Bibeln säger faktiskt det om oss. Och vi tänker, åh, vilken hemsk tanke liksom. Jaha, så jag har ingen fri vilja, jag har ingen rätt att välja, ingen rätt. Jo, han är en väldigt god herre. Han låter mig välja. Om jag vill. Jag kan välja min egen väg om jag vill. Men han säger också att jag har en plan. Och den planen är inte att utnyttja dig. Den planen är inte att suga ut det gottaste ur dig. Utan den planen är att ge dig allt du behöver för att leva det här livet, men också för att få en rikare gemenskap med Gud i all evighet. Det är Guds plan. Och det är så häftigt att tänka på hur i Gamla testamentets tid så fanns det ett system där en människa som var i skuld till någon, som absolut inte kunde betala skulden, och egentligen så har vi samma system idag, det är bara att det är lite finare, sofistikerat. Men egentligen var det, och man kunde alltså göra så att man kunde sälja sig till en person. Och säga, jag har en skuld som jag omöjligt kan betala. Jag har fordringsägare som är efter mig. De vill åt mitt liv. De vill ta ifrån mig allt. Kanske själva göra mig till en slav. Och man gick till en person och sa, jag vill sälja mig till dig. Och i utbyte mot att jag får det jag behöver, så jobbar jag. Och om man då visste om en person som var en god person, med ett underbart hjärta, som var förmögen, som hade det, då kunde det hända att någon sålde sig eller sålde hela sin familj till den här personen. Och det ansågs egentligen som någonting positivt, därför att man kom under den här personens beskydd. Och det är den bilden som Jesus ger oss egentligen, att i den här världen, vi tror att vi är så fria. Men vi har en massa fordringsägare. Vi har en massa människor som attackerar oss. Vi har en andevärld, Satan och demonerna, som vill komma åt oss. Och vi är verkligen offer i den här världen. Vi tror att vi är så oberoende. Vi tror att vi kan och vet allting. Men egentligen är vi små. Egentligen vet vi ingenting. Vi går bara och ängslas över att vi ska krocka med meteorit och allting ska ta slut. Men vad som händer är att vi säger, vi vet om en, herrarnas herre, kungarnas kung. Och han säger att vem som helst som är villig att sälja sig själv till honom, välkomnar han att bli en del av hans familj. Så vi säger till honom, okej, jag ger mitt liv till dig. Jag vill tillhöra dig. Du får ta hand om alla de här fordringsägarna. Och vem kan vara emot oss, säger Romarbrevet 8, 31 tror jag, om Gud är för oss. Är inte det häftigt att ha Gud på vår sida? Det finns ingen som kan komma och kräva någonting av. Han säger, allting är betalt. Den här skulden, den är betald. När det står i Johannes 19:30 att det är fullbordat, så är det en term, en affärsterm, som betyder att när man har köpt någonting så har man betalt fullt ut. Inte bara en handpenning, utan fullt ut. Och det betyder att han har köpt oss, han har betalt det kompletta priset. Ingen kan komma och kräva oss tillbaks. Det är också ett bra argument för evig säkerhet. Att ingen kan komma och begära sig, åh, har till och med. Nej, vi tillhör honom. Och jag tycker det är underbart att se att han har en fantastisk plan för oss. Vi har lärt känna honom, inte som en förtryckare, inte som en utnyttjare, inte som någon som bara vill liksom få någonting ut av oss, utan om någon som har det bästa för oss ur evighetens perspektiv. Och jag tänkte på en dag, så ska vi göra räkenskap inför Gud. Och det finns egentligen bara två platser dit de döda kan komma. Och nu talar jag inte om himmel och helvete i det här fallet, men jag menar ur ett domsperspektiv. Och det ena kallar Bibeln för vita tronen, och det andra kallar Bibeln för Kristi domstol eller Bema-sätet. Och det som avgör vilket man kommer till, det är tron på Jesus Kristus. Den som inte har trott på Jesus Kristus hamnar där Uppenbarelseboken 20 talar om den vita tronen. En plats där varje människa måste stå inför Gud som inte har tagit emot Jesus i sitt liv. Och det står att böcker kommer att öppnas. Och Gud kommer att påpeka allting som vi har gått igenom. Och säga okej, vi har en möjlighet här att, så att säga, försvara er själva. Men man har ingenting att säga till sitt försvar. Därför att man har begärt, vad är det människor vill? Säg, jag behöver inte någon frälsning. Jag behöver inte någon nåd. Om det nu finns någon Gud, så har jag ett och annat att säga till honom. Okej. Så att om det nu finns någon dom, så kan jag mycket väl föra min egen talan. Men Jesus säger att Han är vår advokat i 1 Johannes 2, verserna 1 och 2. Han är vår advokat. Vad är en advokat? Det är någon som kliver in istället för mig, för min talan. Någon som kan saken ordentligt. Och han säger, han försvarar mig inför den helige Gud. Och han har gett sitt eget blod som ett betalningsmedel för oss. Han löser ut oss mot borgen. Han betalar det pris som krävs. Och han för vår talan. Ingen kan komma. Åklagaren, anklagaren, Satan som anklagar de heliga, står i Uppenbarelseboken 12:9. Dag och natt. Ingen kan komma och anklaga oss. Därför att han för vår talan. Och vi behöver aldrig stå inför vita tronen. Utan vi får istället stå inför det som vi kallar för bemasätet. Som inte är en plats där vi döms enligt våra egna gärningar. Utan där vi döms i enlighet, eller bedöms i enlighet med det mått av nåd vi har tagit emot. Hur förvaltade vi det här livet? Hur förvaltade vi våra gåvor? Hur förvaltade vi våra talanger? Och vilken underbar plats, därför att i Hebreerbrevets 11 kapitel så står det, jag vet inte hur många namn som nämns, men det är nästan obegränsat många. Bara en, och det känns som att om författaren hade haft, om den helige ande hade tillåtit författaren att fortsätta, så hade den här listan blivit så lång så att den hade kommit ända hit idag och vi alla hade stått med på den. Därför att det är nämligen listan över troshjältarna. Och det som är så fantastiskt är att killar som Simpson, eller heter han Samson på svenska, Simpson heter han på svenska, är med. Simpson, men han gjorde inte ett vettigt handtag i hela sitt liv. Medan han dödade 1000 filister med en åsnekäke och rev ner en pelare så att ytterligare några 1000 filister dog och så vidare. Annars var han bara ute och sprang efter tjejer och liksom, jag vet inte vad han gjorde egentligen. Troshjälte, Simpson. Det är helt ofattbart. Och andra som var rädda och de gömde sig och de ljög och de gjorde det ena med det andra. De troshjälte. Varför? Jo, därför att det är så Gud ser oss. När vi är i Kristus, då har vi inte vår egen rättfärdighet, då har vi hans rättfärdighet. Och Gud ser inte oss baserat på våra misstag, på våra synder, utan han ser oss i Kristus. Hans egen rättfärdighet har blivit tillräknad oss som en gåva. Det är en helt ett helt fantastiskt privilegium. Och Gud mäter oss när vår tro är som bäst. Ni vet liksom hur våra liv, om vi skulle ha en sån här kurva, mäter upp och ner, fram och tillbaks på det här sättet. Vi har en tendens att titta på den här som på en dataskärm. Där var jag som allra sämst. Och där börjar jag att skapa min egen identitet. Ja, det är den jag är. När jag är som lägst, när jag krälar i stoften, när jag är den där eländiga, eländiga människan liksom. Ja, sån är jag. Så ser Gud mig. Fel. Gud ser mig när jag är på toppen. Han mäter av när jag är, när min tro är på toppen. Och det är så han ser dem. Han såg Simpson när han hade tro på honom. Och det var tydligen ganska ovanligt. Han såg alla de här troshjältarna på ett helt annat sätt. Och jag tycker det är en fantastisk tanke som vi kan ta med oss idag. Men vi ska inte kasta bort våra liv. Vi kan ha de här beundransvärda ambitionerna som människor har ibland. Att vi ska följa honom vart han än går. Men så blir vi missmodiga därför att vi möter en bister verklighet. Och vi börjar med våra bedrövliga ursäkter. Men Gud säger, du behöver inte ha några ursäkter. Du behöver inte ha några ursäkter. Därför att det finns en utrustning, en fullkomlig sådan. Allt jag vill, säger han, det är att du bekänner. Och vad betyder det att bekänna i nya testamentlig bemärkelse? Att hålla med Gud. Säga, Gud, du har rätt, jag har fel. I det ögonblicket renar Gud oss från det dåliga samvetet. För det dåliga samvetet som gör att vi inte har någon frimodighet i vår relation med honom. Vi vågar inte komma inför nådens tron som det står om i Hebreerbrevet 4. Utan vi döljer våra ansikten. Vi vågar inte se Gud i ögonen. Vi gömmer oss. Vi blir missmodiga. Och så tror vi att vi måste kompensera det med lite goda gärningar, lite döda gärningar, lite religiösa gärningar, som det står om i Hebreerbrevet 9:14. Men det står att hans blod renar våra samveten från skuld. Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus. Och jag tycker det är underbart att tänka på. Ingen fördömelse för dem som är i Kristus. Men det är så lätt att kasta bort våra liv. Att bara fokusera på det som finns i den här världen. De mänskliga talangerna. De förmågor vi har. Och Gud säger, men du har fått dem av en anledning. Jag har en plan för ditt liv. Jag har ett syfte med ditt liv. Jag har en utrustning för ditt liv. Ja, det kommer inte att bli alltid så som du tänker dig. Därför att min plan är så mycket större, så mycket högre, så mycket bättre, så mycket mera överlägsen än någonting du kan någonsin tänka dig. Därför att den kommer att avgöra vilket mått av härlighet du kommer att avspegla. Tänk att Gud som är ande, säger Bibeln, lever i ett ljus som är så fantastiskt att ingen människa kan se honom. Ingen människa kan vara i hans närvaro. Ändå säger Bibeln att det är just där vi kommer att spendera evigheten. Det är just i hans närvaro som vi kommer att vara och spendera evigheten. Och det är det Gud förbereder oss för. Och det här livet här, det må vara kort eller långt, för vi vet aldrig. Men en sak vet vi. Det är att om vi sätter honom först. Om vi inte har de här ursäkterna. De bedrövliga ursäkterna. Utan vi inser att Gud har så mycket mer för oss. Och vi börjar att följa honom. Då har han någonting fantastiskt för oss i förberedelse. Och vi behöver inte kasta bort vårt liv. Vi kan ställa det till hans förfogande. Och det är underbart att se människor som gör det. Överallt. Och ni har gjort det. Vi har gjort det. Och många andra har gjort det. Vi tjänar Gud glädjefyllt. I alla olika tänkbara situationer. Och ibland blir det inte som vi har tänkt oss. Vi blir missmodiga. Men han säger bara. Jag har en högre plan. Jag har en bättre plan. Och vi får vila i det. Och han säger, ge era liv till mig. Och jag ska göra någonting stort av dem. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Jag ber att du välsignar dem. Underbart. Herre, tack för de här verserna där i Lukas 9. Verserna 57-62. Och hur lätt det är, Herre, att vi har de här beundransvärda ambitionerna. Vi vill följa dig, men vi möter en bister verklighet. Och vi har de här bedrövliga ursäkterna. Men när vi finner dig och förstår dig att det finns inga ursäkter. Och vi vet att i din kärlek till oss så samverkar du alltid det bästa. Då bryts oket. Då blir vi frigjorda. Då kan vi vila i dig. Då kan vi glädjas i dig. Och vi kan göra allt i den här världen. Av hela vårt hjärta. Och du blir förhärligad. Vi bär frukt. Och vi kan be om vad vi vill. Står det. Och vi har det. Därför att du blir förhärligad. Och vår glädje blir fullkomlig. Och vi tackar dig för dig, Jesus. Vi ber att du välsignar de här tankarna för våra hjärtan i ditt namn. Amen.